Seminariet har rubriken distansmöten. Hörs det inte? Nu, bättre. Okej. Och själv ser jag i alla fall fram emot ett givande pass, och jag är övertygad om att vi ska få ta del av en hel del intressanta erfarenheter och reflektioner från våra föreläsare. Jag heter Björn Olsson och representerar ISOC-SC, Internet Society i Sverige. Jag sitter i styrelsen. För 3 år sedan, 2003, på internetdagarna hade vi ett sånt här pass också med distansmöten. Och jag är mycket spänd på att se vad som har hänt efter det. Några eller någon var med på det mötet, och en av våra organisationer som är här idag, eller företag, var också med på det mötet. Eller så kanske man skulle kunna ställa frågan så här: har det hänt något sedan dess? Själv har jag också haft en del erfarenheter i ISOC-SC med distansmöten, eller snarare så att vi har sänt seminarier över internet och haft publik som här, deltagare på distans, föreläsare på distans, och det har fungerat. Det har fungerat bra när vi väl har kommit igång. Dock kan man konstatera att själva distansdeltagandet har varit tämligen lågt. Någon gång har vi haft inte så här många närvarande, men ändå några stycken. Men som sagt, ofta är det inte så många. Och det kan man ju fundera lite grann på, vad beror det här på? När man nu får den möjligheten också. Också erfarenheter från mitt ordinarie verksamhet som är på Lärarhögskolan. Där har vi haft en del, inte så mycket seminarier som jag har varit med på, men vi har haft bland annat systemleverantörer som i samband med en upphandling har demat sina applikationer, och där andra högskolor och universitet har kunnat delta via distans eller på plats. Det har också funkat när man väl kom igång. Men gemensamt för de här tillfällena har varit att det har alltid varit lite granna strul. Antingen så handlar det om tekniken, att få upp allting, få dit allting, kamera, ljud, bild och så vidare. Eller användare som känner sig osäkra, vet inte riktigt vad behövs. Det här har inte jag, jag har ingen kamera, jag har ingen mikrofon. Men det kanske är en ändring på detta på gång. Vi säger ju ofta att distansmöten, videokonferenser är någonting som är positivt, som är bra, användbart. Man sparar tid, pengar, miljöeffekter nämns. Och det stämmer väl. Men har användandet slagit igenom på det sätt som vi kanske hade hoppats på redan för 5 år sedan? Själv kan jag ibland tycka att man saknar den där killer application som det pratas om ibland, som innebär att alla, oavsett när det här sätts upp, säger: bra, jag är med. Det har väl inte alltid varit så, de erfarenheter jag har varit med om. Pratar vi om såna här homogena personnätverk, interna organisationer, så går det ju bra att sätta upp strukturer och då funkar det. Men så fort det är blandade ad hoc-grupper eller blandade personnätverk som ska ansluta, då är det frågan om tekniken hjälper till eller delvis skälper det hela. Igår läste jag dock i Ny Teknik att Cisco har lösningen på det här. De erbjuder ett nytt paket, hårdvara, allting. Med en knapptryckning så kan vi få videokonferensande i HD-TV-teknik. Baksidan av det hela var väl kanske att prislappen var uppemot 2 miljoner. För det funkar ju inte i alla lägen. Men som sagt, förhoppningsvis kommer våra presentatörer som är här idag, våra föreläsare, att säga att jag har fel. Det har ökat, det har blivit större användning, och jag ser verkligen fram emot att få veta mer om detta. Med det tänkte jag introducera Johnny Vidén här, som är vår första presentatör. Vi har lagt upp programmet så man pratar ungefär 20 minuter var. Lite utrymme för frågor emellan. Avslutar med representanterna från CareLink, som får lite mera tid på sig för de är två. Johnny hävdar att han är ännu fler, så han vill ha mer tid, men han får bara 20 minuter i alla fall. Och sen har vi förhoppningsvis lite tid på slutet för frågor gemensamt till alla tre från er också. Okej, Johnny, han presenterar sig så här, att han jobbar med mediateknik på Luleå tekniska universitet. Han slog på webbkamera 1995 och han har inte slagit av den sedan dess. Och det kan jag nästan intyga om, det stämmer faktiskt. Han är ansvarig för Sunet, Svenska universitetsdatornätet, e-möten. Och som är en tjänst för att få folk inom universitets- och högskolevärlden att använda e-möten som en möjlighet för att träffa varandra utan att behöva resa. Och han säger själv att han är en sann e-mötes evangelist, och det är jag övertygad om att vi kommer få höra mer om under det här föredraget. Ledstjärnan i livet är leva som man lär. Och med det överlämnar jag ordet till Johnny. Varsågod. Ja. Jo, förlåt, en sak, jag måste säga det. Det här är viktigt. Vi spelar in, allting är inspelat, ljudet, och det är viktigt. Därmed, har ni frågor, räck upp handen. Jag kommer ilande som en liten iller och ger er mikrofonen innan ni börjar prata. Då så, varsågod.
Ja, tack så mycket och välkomna. Jag lever som jag lär. Därför ser jag kanske lite nördig ut här. Nummer två mickar här. En lokal mick och en för att mina kompisar ute på nätet ska höra mig. Så vad vi ser här framför oss, det är då, jag ska tala om för er ute på nätet att ni är uppe på storskärm här nu. Kameran som jag har sitter fast i datorn som jag vrider här. Alltså. Ja, så får ni en uppfattning om var ni är någonstans. Jo, det här då representerar då det vi kallar för en e-korridor. Det vill säga ständigt pågående möte. Här har jag mina jobbakompisar. Oberoende om jag sitter här i Stockholm, jag suttit här nu under gårdagen och idag och varit med mina jobbakompisar, kunna chatta med dem och sett dem om de har varit där. Och de har kunnat se mig också. Så att jag kommer in mer på det där. Jag har en liten presentation här också. Och de ska vi se här. För att visa att de har, om ni tittar så står det här uppe, whiteboard i corridor, better than being there. Så just nu så är det bättre för dem än att för er. För ni ser inte mina bilder som jag tänker visa. Eftersom de är upplagda i whiteboarden. I den här Maratek-omgivningen som de kör i. Så kan de, förlåt, kan du öka? Är mikrofonen? Ett, två, tre, fyra, fem. Ja, nej men nu ska det vara på. Jo, så att de har det bättre än vad ni har det som sitter i lokalen här. För de kom i förväg sitta och bläddra och titta på de här bilderna som jag tänkte visa. Så att, men de ser ändå i den här whiteboarden. Nu kommer jag, tänkte jag nog att i och för sig ska jag kunna, nej, jag väljer att göra så där. Och så kör vi en sån här lokal presentation här då. Så att ni på nätet får väl, om jag gör så där så har ni någon liten susning var jag är någonstans i presentationen. Om vi då trycker play där. Så kommer presentationen upp här. Ja, presenterad har jag redan blivit då. Om vi då tar nästa bild här, innehåll. I programmet står det då spridning och användning av nätbaserade möten, erfarenheter, när fungerar det bäst och vilka är problemen, fortsatt utveckling och utmaning. Och jag kommer väl att följa, kanske inte i exakt den här ordningen, utan det blir lite blandat med exempel då på användning, så att ni ska få någon hum om vad det är för någonting. Mänsklig kommunikation, vi är ju van med vanlig fysisk kommunikation. I det här sammanhanget så pratar vi om medierad kommunikation. Det vill säga att vi pratar via någonting. Ni, när jag pratar med er här nu så hör ni direkt vad jag säger. Men de som är ute på nätet här, det går ju då via högtalare och kamera, och via medium, via nätet, så kan de då höra vad jag säger. Och det är det handlar om. Och det handlar om då synkron kommunikation, alltså vid samma tid. Det handlar inte om asynkron med mail och så vidare. Och vilka sätt finns det då att mötas? Jo, ändra så sitter man framför sin egen dator. Precis som jag står här nu framför min, och de sitter ute på nätet och framför sina datorer. Det är ett sätt att mötas. Ett annat sätt är ju då att man sitter en grupp personer i ett rum som möter då andra som sitter, andra grupper som sitter tillsammans i rum. Då behövs lite mer avancerad utrustning för det då. Och de här olika sätten man har då att mötas, det har jag räknat upp här. Fysiska möten, telefonmöten, videokonferens, webbmöten och e-möten. Och skillnaden här, det är vilka medier man använder. Vanlig videokonferens är ju oftast bara ljud och bild. Man försöker helt enkelt efterlikna ett vanligt fysiskt möte. Medan här när det jag kallar e-möten, så har man även en sån här gemensam yta. Det vill säga gemensam, man kan chatta, som man kan göra i det här systemet exempelvis som vi visar det här. Man kan ha en gemensam whiteboard, visa OH-bilder, peka i dem och så vidare. Och ha gemensamma dokument. Och Björn frågade här då, vad har hänt på 3 år? Och jag tycker väl, jag funderar en del på det där. Och det har väl hänt en del faktiskt, just när det gäller att vi har fått större användning, sista punkten här. Men framförallt så är det då större tillgång på bredbandigare nät än vad vi hade för 3 år sedan. Det är mer vanligt att man har bredband hemma. Billigare kameror eller kraftfullare maskiner, så att de program som man kör är mycket duktigare. Det vill säga, man behöver inte ha de här tekniska problemen. Billigare kameror. Med den här kameran som jag har, den är ju inbyggd i den här datorn. Den kamera som jag slog på 1995, den kostade 10 000 för att kunna göra det här då. Så att det var inte så vanligt då. Mognare och mer lättanvända program har det blivit. Och tekniken fungerar mycket, mycket bättre nu än vad det gjorde för 3 år sedan. Och nu börjar folk fråga efter metoder. Hur ska man använda det här egentligen? För att få ut så mycket som möjligt. Och som jag nämnde från början, större användning. Och det vi såg exempel på nyss här, det var ju då det vi kallar e-korridor. Och där sitter jag alltså, vare sig jag är hemma eller var jag nu är, så kan jag sitta och jobba tillsammans med mina jobbakompisar. Och här är ett exempel där jag sitter på Arlanda, där jag hade 3 timmar att slå ihjäl då. Där kunde jag sitta uppkopplad. Nu ser jag att det är en lite bulkigare kamera där. Jag tror det där är för cirka 4 år sedan som jag sitter där då. Och just det här att ha jobba kompisarna med sig, det är ungefär som att sitta i något kontorslandskap. Man får en massa informella kontakter på det här viset. Men normalt använder man ju sådana här möten för formella möten. Det vill säga man bestämmer sig och kopplar upp sig och sitter man och möter. Sen när mötet till slut så sticker man åt varsitt håll. Så är man då fysiskt skild, så har man inte det här eftersnacket som man då kan ha i de här sammanhangen. Så just de här spontana mötena. Och det visar sig faktiskt att 80-90% av all personinteraktion på en arbetsplats är icke-planerade möten. Så man träffas i fikarummet, man går förbi varandra i korridoren, man stannar och ska ta ett glas vatten exempelvis. Och det är där man diskuterar, där man fattar de här besluten som då formellt tas sen på formella möten. Och för att Sunet, som är då Sveriges universitetsdatornät, för att få igång det här då, det är ett ganska kraftfullt nät, för att få använda det här då, för att inte bara skicka Word-dokument och mail, så tycker vi då att man ska börja använda det just för den här typen av kommunikation. Så visionen är att alla som sitter på det nätet som en naturlig del ska använda de här e-mötena. Och för att sprida det här så har vi då gjort en sajt som ni är väldigt välkomna att gå in på. Jag har med någon broschyr också som ni vill titta på. Så gå gärna in på den här. Det finns ett antal goda exempel. Det finns hur man kan prova på. Och det finns ett diskussionsforum. Och just det här diskussionsforum så är ni väldigt välkomna att gå in där och diskutera användningen utav e-möten. Och som vi sa här tidigare så ökar användningen. Och varför det då? Jo, det är fler och fler som inser fördelen med att ersätta onödiga resor med e-möten. Men den vitsen är man ska inte sluta resa. Det är väldigt viktigt att träffas fysiskt och socialt. Men genom sådana här e-möten, om man har en projektgrupp exempelvis då, så kan man klara av alla de här rutinärendena på ett väldigt effektivt sätt via sådana här e-möten. Man sitter på sin arbetsplats med ett musklick från nästa möte. En timmes möte, det tar bara en timme. Och sen vid de fysiska mötena, då har man borta alla de här rutinfrågorna, de är avklarade. Så då kan man då ägna tid åt viktiga komplicerade frågor, sociala aktiviteter och så vidare. Och just det här som jag talade tidigare om, en delad yta att använda, så finns det begrepp bortom att vara där, beyond being där. Och det är då att man ska helt enkelt inte bara efterlikna fysiska möten, utan man ser till att man använder den styrka datorn har med tillgång. Men här har jag ju alla mina mejl, jag har hela webben, jag kan och effektivisera arbetet med det. Och jag tycker, jag som har använt det här då väldigt mycket, att fysiska möten är alldeles för övervärderade. Många fall när jag sitter i fysiska möten, och speciellt om jag inte har någon dator med mig och inget nät, jag känner mig liksom rätt bakbunden. Man blir begränsad. Man har inte den här källan som finns av information då, som jag kan ha tillgång till på det här viset. Så ett sånt här e-möte, hur kan det gå till då? Ja, man kanske får en kallelse, skickar man en länk till e-mötesrummet. Jag klickar på den länken när det är dags för mötet och vips är jag inne i det här mötesrummet. Och som jag sa, hela tiden har man tillgång då till det man har på nätet. Och har man då ett formellt möte på det här viset och ska göra anteckningar för ett protokoll, så gör man det under tiden. Man kan helt enkelt utgå från agendan, ha den i whiteboarden och så fylla på med text. Och alla kan bidra med text. Alla ser vad som händer, vad alla skriver. Så att det behövs ingen justering efteråt. Och när mötet är färdigt är protokollet färdigt. Och man kan också spela in det hela. För de som inte kunde vara med på mötet, som i efterhand då kan vara in och titta. Och det här, det jag pratade om där, det handlade alltså om att ha möten då där folk geografiskt inte är tillsammans. Nu kan man ju då förstärka ett lokalt möte, och det brukar vi ofta göra. Även om vi inte har tillgång till nät, utan man är ju ute i obygden som vi var på exemplet som vi ser på bilden här då. Så kan vi koppla upp oss och använda den här styrkan som finns i ett sånt här e-mötesprogram då. Genom att ha den här gemensamma whiteboarden, göra presentationer som syns där. Och alla kan peka där inne. Vi kan använda chatten och kommunicera och så vidare. Så att vi får ett mer levande möte. Och vi får även anteckningarna sparade till eftermötet. Mycket effektivt faktiskt. Konferens på nätet. Net learning 2006 gick i Ronneby i maj. Och då sände vi ut det på nätet då. Och vi använde vanlig streaming, alltså ljud, video, OH-bilder. Men det var ju envägs. Så man kunde koppla upp sig då med sin webbläsare och sitta då och följa. Och man hade ingen aning om vilka andra som var med och följde. Och det fanns en frågechatt. Man kunde skriva in då en chatt som då lästes upp av en moderator då som satt i den här lokalen. Parallellt så skickade vi ut det här via e-möte. Och då hade vi ljud, video, OH-bilder och chatt och hela tiden tvåvägs. Så om det var någon som ville visa upp och visa sin närvaro med video, så gick det att slå på videon så kunde alla se den. Men hela tiden hade man den här bilden då över vilka som var med. Man såg att de och de var med. Och det blev väldigt många livliga chattdiskussioner. Och främst eller bland publiken. Men nu ser jag inte speciellt många datorer i den här salen, men där satt det väldigt många uppkopplade. Och de kopplade in sig på den här sessionen där det sändes ut och kunde sitta och chatta. Och vi hade en väldigt rik diskussion på det här viset. Och där har vi använt i andra sammanhang också i vår forskargrupp då, när vi har varit på konferens. Att vi har suttit och kopplat upp och så tillsammans suttit och producera frågor som vi ska kunna ställa då till presentatören på den här konferensen. Och vi använde trådlöst nät. Det var ju några som insåg att det här fina vädret som var i början på maj, varför ska vi sitta inne när vi kan ligga ute och följa föredraget? Då de låg ute på gräsmattan helt enkelt och kopplade upp sig och såg. Så där kan man snacka om better than being där. Vi dyker in med ett exempel här, e-födelsedagskalas, just det här leva som man lär. Verkligen se till att använda det här då i massa möjliga och omöjliga situationer. Här så kopplade vi upp oss då. Det normala fallet är ju att man ringer och säger grattis och låter telefonen gå runt i familjen. Men här satt vi tillsammans allihop och vi sjöng och vi ritade den här fina tårtan då. Kanske inte bättre än Bing där, men det är i alla fall en tårta och vi hade rätt kul. Visa lite filmer och så. Och när man tittar då, går in och tittar på det här användningen utav den här typen av saker då. Vad krävs det när det gäller bandbredd i mänsklig kommunikation? Ja, rutinmässiga enkla uppgifter, det krävs ju väldigt liten bandbredd. Och nya komplexa uppgifter, det behövs då hög bandbredd. Och det här är alltså kommunikationsbandbredd med människor emellan. Och ju fler mediekanaler man använder, desto bättre blir det. Har man ljud, video, chatt, whiteboard och så vidare, så får man en högre bandbredd i kommunikationen. Och även kännedom om verktyget ökar bandbredden. Och det är en viktig sak att tänka på när man använder sig av de här. Men en barnsben är man ju van om ett fysiskt möte. När man går in och träffar någon så sätter man sig ner och så börjar man prata och så hörs det. Och man hör vad de säger och man ser dem. Men i det här fallet så handlar det om teknik då. Så att man bör träna. Så att vad vi gör när vi introducerar våra studenter, det är helt enkelt att de får leka av sig. Att de får vara och latcha med det här verktyget och verkligen se att vad man kan använda det till. Så att när man då använder det på allvar så slipper de hålla på och dra sig fram och testa allting. Vi slänger hit ett exempel här, ett högflygande e-möte. Här är faktiskt Mats Eriksson Mex som sitter på ett flygplan i Atlanten och kopplar upp sig. Jag tar tid. Så det är också en sån här. Om vi ska titta på problem då som var med i agendan här då. Och jag ser inte så många problem, men jag är väl som jag blev. Men något stort problem, det är brandväggar. Så på många såna här organisationer så finns det vi kallar en sån här nätverksstalin som bestämmer att nej, ni kommer inte igenom våran brandvägg. Och visst, det är ju väldigt enkelt att bara säga så, för då slipper man ju en massa jobb. Men jag tycker det här är en väldigt viktig sak. Att ska man inom en organisation börja använda det här, så får man högt upp bestämma att det här ska vi göra. Och då får man helt enkelt öppna. Och i det här fallet när vi använder Maratech här, så använder vi då UDP-trafik. Och det finns beskrivet då hur man kan göra det här så att det sker på ett väldigt säkert sätt. Så det är liksom inga problem. Teledoktorn slänger vi in här då. Vi har gjort en del försök att istället för att använda, eller på vårdcentral, eller inte fel. Jo, läkaren sitter på vårdcentral och han får ibland fara ut då på äldreboende för att hjälpa till. Och det kostar ju massa tid. Här har vi då testat att han, läkaren virtuellt besöker. Så vi ser här då att sköterskan har då dels en kamera som hon nu här håller fram då för att titta på ett sår som finns på näsan. Men normalt så sitter den kameran här då, så att doktorn kan se patienten. Och vi ser längst ner där så finns det en bild av läkaren då, så att patienten kan se läkaren. Och det här som sköterskan har framför sig, det är för att hon ska se då vad hon visar med kameran. Och det är en bärbar utrustning. I framtiden som vi håller på att titta på vår forskningsavdelning, det är då hur kan man utnyttja utrustningen som finns i rummet. Men den här lilla bilden som vi ser av doktorn där, det är inte kanske så trevligt. Har man då möjlighet att använda en tv som finns i rummet istället, så är det, så kan man ju göra det då och få en bättre det Björn pratade om tidigare här, om Cisco. Det de för fram här, det kallar de för telepresence. Telepresence, det är ett begrepp som vi har rört oss med då i ett längre sammanhang. Och det kommer nu i kommersiell tappning. Och då handlar det om storbild med hög kvalitet. Och här ser man ju då, här handlar det väldigt mycket då att efterlikna de här fysiska mötena. Och vi har en kurs vid Luleå Tekniska Universitet, KTH och Högskolan i Gövik som heter närvaroproduktion på distans. Så telepresence production. Och det handlar om hur skapar man en känsla av närvaro när man då kommunicerar på det här viset. Jag kan visa några exempel här vad studenterna har gjort. Här har vi ett e-café. Och här har vi precis, nu har vi inte HD-kvalitet på det här, men det kostar å andra sidan inte 2 miljoner att göra det här heller. Men här sitter då studenter i Luleå på biblioteket där och kommunicerar med studenter på KTH. Precis som de vore i samma rum. Och de sitter där då i naturlig storlek. Och eftersom kameran då står framför skärmen här, så får man en känsla av ögonkontakt också. Och vi körde en mattelektion också i en, om man tittar på den här bilden längst ner till vänster. Där har man riktig ögonkontakt då. Med hjälp av halvgenomskinliga speglar så kan man sätta kameran bakom skärmen, så att när man tittar i skärmen så tittar man rakt in i kameran. Här har vi då ett annat exempel på vinterbiennalen. Där hade vi på ett stort isbord utomhus hade vi satt upp en skärm. Och på den skärmen fanns det folk som satt inomhus i Berlin. Och de här käkade tillsammans. Här är en konsert då som genomfördes mellan Stanford och KTH. Där vi har musiker på båda ställena. Och vi ser att det är publik. Och även publiken hade storskärm på sidan. Så att de kunde se, publiken kunde se varandra på de olika ställena. Och jag tycker det var speciellt häftigt att när det var slut här så gjorde de vågen tillsammans. Så vågen över Atlanten kan man säga. Här har vi ett annat exempel då där vi använder oss av det här då. Där vi åt tillsammans. Och sen spelade vi poker. Jag tänkte framtidsmässigt här bara ge hur skulle den här kunna se ut då i framtiden? Och det kallar vi sessions- och prylmobilitet. Jag är på väg till ett möte, men jag är försenad. Och systemet märker ju det. Det ser ju på kalendern att nu är klockan så mycket och han är inte på plats. Så blir man uppringd av mobiltelefonen och kan vara med i mötet via ljud. Sen när jag kommer på kontoret så märker systemet det. Och jag får då erbjudande att flytta ljudet till datorn istället. Och även en fråga om vill du att video ska sändas också. Så på det viset så kan man då automatiskt vara med. Och jag tror jag avslutar med den här bilden då. Som vi kan diskutera under frågestunden. Jag tar den här bilden. Vi ses i Sunets e-mötescafé. Gå in på den här sajten och kom och träffa mig. Jag sitter där hela tiden.
Okej, tack för det Johnny. Är det någon som har någon snabb fråga till Johnny nu? Man får tydligen prata väldigt nära den här micken.
Jag har lite att ligga här så det är bra
med Kan vi klämma fram någon?
Jo.
Ja, det kommer vi också. Förhoppningsvis räcker tiden till. Vad sa du? Ja, men ta gärna en medan de riggar.
Jo, det här programmet, Mara,
tack.
Vet du mer om själva programmet och sådär? Har du varit med och utvecklat det eller?
Jag ska se. Jo, jag ingick i den grupp då som tog fram det här programmet 1995.
Är det utvecklat i Luleå?
Alltså? Ja
just det.
Så att, och vi använder det här, just det här leva som vi lär har vi tycker vi har varit viktigt då. Och när vi då så under tiden som vi använde, vi tog då program, befintliga program som fanns redan på nätet och började använda av det på riktigt. Och användningen av det där blev rätt stort och andra såg ju att det där var bra. Och just det här att ha en forskningsprototyp då som andra ska börja använda, det funkar ju inte riktigt. Så att då eftersom det behovet fanns så blev det en avknoppning då i form av bolaget Maratech. Som då har vidareutvecklat och säljer det här då.
Vet du om det fungerar bra för Linux?
Förlåt?
Vet du om det fungerar bra för Linux eller?
På?
Ja, just testa att installera det. Har du någon erfarenhet om det fungerar bra för Linux?
Jag har inte själv kört Linux, men det är Mac och Linux och Windows ska det funka på.
Ja, vi har ju haft användare som har kört Linux i botten med Maratech på våra möten.
För du pratade här om brandväggar, det är en av de stora problemen, för att jag har försökt delta i projekt via Skype och då är det alltid någon som jobbar på ett företag och säger, vi får inte använda Skype. Så en av de här, hon sitter hemma på fredagarna så vi ska använda Skype till exempel. Jag vet, är de lika restriktiva mot Maratech som mot Skype på företagen till exempel?
Nej, just som jag nämnde här med brandväggar och sånt, det är helt säkert att göra.
Så man kan säga, annars prata med John nu.
Ja.
För jag tror att som du säger, de är IT-tekniker, att de vill inte ha någon mer jobb. Så de bara, nej, ni får inte.
Ja. Nej, men det går. Så att är det någon IT-tekniker som klagar så hänvisar de då till Maratech så får de reda på hur man ska göra. Det är inga problem.
Okej, ska vi gå över då till våran andra presentatör, Annika Bergman, VD på Dataföreningen, som förmodligen alla redan känner till, men jag ska i alla fall säga att det är en ideell oberoende intresseorganisation för individer i IT-branschen. Annika har tidigare jobbat som IT-chef på riksdagen i 7 år och säger att Dataföreningen idag är bra på fysiska möten. De är många, något varje dag i princip, kanske inte 365 gånger dagar om året, men i alla fall varje vardagskväll. Och nu påbörjar de, eller har påbörjat, det som kallas för den fjärde dimensionen, vår virtuella mötesplats, och det är det vi ska föra mer om idag. Varsågod.
Stämmer bra det. Funkar bra med ljudet? Ja, vad bra. Du har redan presenterat mig och föreningen. Vi har två deviser som vi lever efter, och det är Dataföreningen för IT i Sverige och Dataföreningen för kunskap och kontakter. Är det några här som är medlemmar i Dataföreningen? Vi har några stycken. Ja, vad trevligt. Kanske kan bli fler efter idag. Jag satt och funderade så här, distansmöte, så började jag tänka, möte, vad är egentligen möte om vi börjar där? Jag slog upp på internet just vad möte är, och då talade, ja, det fanns väl olika definitioner, men en av dem var i alla fall att det är ett tillfälle när två eller flera människor träffas. Ofta för att sitta ner och diskutera något, det är att mötas. Och då kan man ju fundera, vad är ett distansmöte då? Distans känner vi ju som avstånd eller sträcka. Och då kan man ju fundera på om ett distansmöte är när två eller fler människor träffas på distans. Och samma sak där, ofta för att sitta ner men då på olika håll och diskutera någonting. Ja, men det kan väl vara okej. Sen så kan man ju fundera, kan distansmöte vara något mer? Kan det vara ett chattmöte? Kan det vara att man möts i ett forum på nätet? Och det tycker jag redan att du har varit inne på här. Det kan det mycket väl vara. Men sen försökte jag komma ett steg längre och fundera på också, kan ett distansmöte också vara oberoende av tid? Du var inne lite på asynkront och synkront här. Kan man tycka att det är okej att ett distansmöte även är att man chattar och deltar i forum, man gör det inte synkront, man gör det inte vid samma tidpunkt? Eller kan det vara ett distansmöte att faktiskt delta i ett inspelat möte i efterhand? Ja, de här sakerna kan man fundera på, och det gör vi till viss del i föreningen. Jag skulle se här nu. Jag skulle nämligen spela upp ett litet ljud för er här. Jaha, vad snabbt. Men nu vet inte jag, det lät lite illa här när jag stoppade in. Jag kan väl se.
Sagan om den fjärde dimensionen. Lilla Datte hade svårt att få tiden att räcka till. Hon kände sig allt mer otillräcklig trots långa dagar på jobbet. Flitens lampa lyste ofta sent på kvällarna. Chefen var nöjd och berömde Datte, men det var en klen tröst för vår hjältinna. Datte ville hinna med annat än bara jobbet. Hon ville träffa sina kompisar oftare, möta fler spännande människor, lära sig nya saker, få ny energi, utvecklas, pröva sin egen förmåga och sin talang. Hon ville leva. Det var då Förre dök upp. Ur tomma intet kom han, som sänd av gudarna, virtuell som en dröm, full av inspiration, sprudlande av kunskap och ofattbart rik på erfarenhet. Se här, sa han, här kan du få allt du önskar, allt det du saknar idag. Har du en knepig fråga på jobbet, ge den till mig. Behöver du någon att tala med ibland, kom till mig. Önskar du dig en personlig rådgivare? Jag känner en person som gärna delar med sig av sina kunskaper och sin erfarenhet, som kan hjälpa dig att staka ut din väg och planera din karriär. Vill du lära dig nya saker varje dag? Jag visar dig genvägarna till nya upplevelser och till ny kunskap. Vill du träffa andra som du och kanske ta en öl? Kom ner till pubben efter jobbet idag. Vi är 8 pers som tar en bärs. Dattes tillvaro förändrades den dagen Förre kom in i hennes liv. Nu lever de sida vid sida, oskiljaktiga, som i symbios. Tiden räcker. Slentrianen är som bortblåst och stressen är ett minneblott. Vägen kantas av nya upplevelser. Chefen är nöjdare än någonsin. Datte kallar det en ny dimension, den fjärde dimensionen i hennes liv.
Det här är vårt sätt att försöka beskriva vad vi vill uppnå med den fjärde dimensionen. Och jag vet inte om det var någon som kände igen sig i den här sagan. Man sitter där och tycker att tiden aldrig räcker till och sådana saker. Och där ser vi väl att distansmöten kan ju vara en viktig del i det. Och när vi pratar om att spara tid, hur man nu kan göra det, men man kan i alla fall prioritera på olika sätt. Men det ena är just att kunna delta i ett möte på distans. Och då har vi det som du också nämnde, att ja, man slipper resa, vilket sparar tid. Man kan ta del av en inspelad föreläsning i efterhand, och då blir det ju på mina egna villkor. Jag kan ju faktiskt snabbspola, eller jag kan spola tillbaka och lyssna på någonting en gång till. Det kan också vara någonting som sparar tid. Eller lära om någon annan via forum och liknande. Så den fjärde dimensionen är ju lite bredare än det som det här mötet handlar om, distansmöten. Men jag tänkte jag passar på att berätta lite grann om det i alla fall. Jag har med mig en bild från Gartner som jag tycker är lite spännande när man pratar om den virtuella världen, hur den växer. Och några av oss var även på föreläsningen innan här som handlade om spel och framförallt kanske då spel, de virtuella spelen på nätet. För det, vi börjar ju lägga ganska mycket tid i den världen. Och det Gartner säger då, och det går att läsa innantill här, så står det 2010 kommer 70% av befolkningen i i-länderna att spendera 10 gånger mer tid med människor i den elektroniska världen än i den fysiska. Sen har de en sannolikhet som är 0,6. Det kan man tycka att det är lite lågt. Och det kan ju handla om att tidpunkten 2010 är lite för snabbt då. Men jag tror ju på det här själv. Och det är väl också så tycker jag att man ser verkligen tendensen att vi gör mycket mer saker i den virtuella världen. Ja, lite kort bara då. Vad är fördelarna med distansmöten? Och det är givetvis att spara tid. Man minskar resa- och övernattningskostnader. Du var också inne på miljön. Jag har också funderat på den globala världen nu. När allting blir mer internationellt och vi ska samarbeta med folk över hela världen. Så kanske det här är faktiskt den enda möjligheten. Annars skulle vi kanske behöva resa ihjäl oss. Och det vill vi ju inte. Så det kan till och med vara så att det är den enda möjligheten i den globala världen. Med hjälp av distansmöten så kan man också, om önskvärt, kanske öka mötesfrekvensen under en viss tid. Det är ganska enkelt att samlas till ett möte och genomföra det. Vi har ju också det här med friheten för individen i val av plats och givetvis den ökade flexibiliteten. Jag tog del lite grann av lite forskningsuppgifter på vad är det som händer när vi ska kommunicera med varandra. Och då kan man säga att motivation, eller som det står då, snarare brist på motivation, är ett av de största hindren för kommunikation. Och det är så att innan man har lärt känna varandra så har man då en ganska låg motivation till att kommunicera. Och det innebär ju då att motivationen påverkas av att vara på distans. Den här energin som vi kan få ut av varandra när vi ses tillsammans i ett rum eller över ett kaffebord saknas. Och vi har ju inte heller tillgång då till ögonkontakt och kroppsspråk på samma sätt. Du visade ju exempel där vi har det via kamera och det kan vara tillräckligt bra, men det är inte säkert att det är det. Många gånger så säger ju vårt fysiska kroppsspråk mycket mer än det vi själva verket står och pratar om. Ja, sen är det så att fysisk närvaro har ett egenvärde för att visa engagemang och intresse. Sen kan det ju finnas tekniska problem. Från min tid på riksdagen då började vi med videokonferenser och det var ju länge sedan och det var ju oerhört mycket tekniska problem. Man fick gå in i ett speciellt rum och där skulle den här videokonferensen genomföras. Så det var ju strul varje gång i princip. Men det här är många år sedan och jag vill nog säga att det har blivit mycket mycket bättre. Men visst är det fortfarande en del tekniska problem som hindrar oss i våra möten. Vad kan man göra för att öka förutsättningarna för lyckade möten då? Ja, givetvis att man blandar fysiska och virtuella möten. Det vi gör i den fjärde dimensionen, där vi jobbar väldigt mycket med de virtuella träffarna, så är ju min förhoppning att det ska leda till fler fysiska möten. Men inte på samma sätt som idag. Idag är det då ganska underordnade former och man har en motor som ser till att ordna de här mötena. Jag tror att med hjälp av den virtuella världen så kommer det bli mycket mer av spontanmöten. Och andra människor än idag kommer att initiera de här mötena. Och man kommer också träffas på andra platser. Givetvis är det bra att använda kamera så att de här missförstånden inte uppstår då. Välja ett okomplicerat och beprövat system. Kanske ta fram en mötespolicy. Du var också inne på rutiner kring hur det här kan gå till. Och givetvis se till att ledningen föregår med gott exempel. Jag tänkte visa några bilder på ett system som vi har kikat lite på som vi kanske kommer att använda oss av. Det vet jag inte riktigt ännu. Men det som jag gillar med det här är att det är ett helt webbaserat system. Du behöver inte installera någonting på din dator. Du behöver inte gå till företagets IT-avdelning och bråka med nätverkspersonerna och få brandvägsportar öppnade och så vidare. Utan det är helt webbaserat. Och det innebär att det finns ju kanske en del nackdelar med det funktionsmässigt, men det finns tycker jag, väldigt mycket fördelar med att du kan gå och sätta dig på ett internetcafé till och med och köra det här. Och det ni ser på skärmen här nu, det är en bild hur det kan se ut när man kommer in i ett möte. Vi har en kort dagordning här med tre punkter bara på agendan. Uppe till höger så ser ni vilka som deltar i mötet. Och här kan man då, beroende på hur avancerat man vill köra det här systemet, så kan man antingen bara ha en bild på sig själv. Eller om man har ett fungerande videokommunikationssystem, så kan man koppla in den och få det live, så att säga. När det gäller ljudet så kan du ju köra ett vanligt telekonferensmöte via vanlig telefon kopplat till det här, för att göra det väldigt enkelt för dig. Men du kan också, om du har de möjligheterna på ditt företag eller där du sitter, köra IP-telefoni eller på något sätt ljudet via datorn. Så det är väldigt flexibelt på det viset. Nere till höger så ser ni en chattfunktion. Och det är väl också helt naturligt att man har med det. Man kan chatta med alla eller man kan chatta med en utvald person. Om vi tittar lite närmare på agendan så ser det ut så här. Och nu har vi väl lagt till någon punkt i den här bilden. Men man har helt enkelt en ordförande som öppnar mötet. Och man betar sig igenom de här olika agendapunkterna. Man kan utse en sekreterare som för anteckningar under mötets gång, precis som normalt då. Man kan givetvis visa presentationer. Det finns en yta för det. Och då får ju de andra ta del av det här på sina skärmar. Det här är en bild på bara hur man skapar själva mötet. Den kanske inte är lika spännande som de andra bilderna. Men som sagt, jag tycker det mesta finns i den här. Du kan genomföra lite omröstningar medan du kör. Lägga upp en fråga och säga vad tycker ni. Och så kan man få upp det som ett diagram, till exempel resultatet av frågan. Man har byggt in SWOT-analys. Om man sitter och gör kanske ett styrelsemöte eller du håller på med någon workshop eller någonting, så kan du direkt genomföra en SWOT-analys med hjälp av den här. Och givetvis kan du begära ordet och sådana saker. Och jag tycker att den här, just som ett komplement till ett vanligt telefonmöte, så är det här väldigt, väldigt bra. Därför att du får struktur på mötet. Det krävs att du har den här agendan. Du får hjälp med att räcka upp handen och så vidare, vilket är problematiskt i vanliga telefonmöten om du är många personer. Så att det här är kanske lite i kontrast till de fina system vi får se annars här idag. Ett enkelt webbaserat system som jag tror kommer att kunna bli bra på marknaden. Och det var egentligen det jag tänkte säga. Och välkomna till den fjärde dimensionen.
Hallå, så okej, tack för det. Där har vi en fråga. Det är bra. Det var inte så mycket iller, nu är det mera iller.
Jo, det jag undrar i det programmet du visar. Vad heter det? Projectweb.se.
Den här?
Heter programmet
det? Finns en länk här, www.projectweb.se. Där kan
jag gick in på sidan, det finns inte information, men det kanske beror på att jag har Linux och Firefox. Men det jag undrar, kan man visa, för det kan man göra med Meritech. Alltså jag är bibliotekarie och jag har haft undervisning ibland via Meritech. Det var väldigt svårt att visa, om jag vill visa min webbläsare när jag surfar, när jag gör en sökning. Är det möjligt att göra det här programmet?
Ja, nej men absolut. Du kan gå in här, skriva en länk bara till en webbsida och visa den för de andra.
Och då kan jag göra en sökning och, alltså de kan se mitt webbläsarfönster. Aha, för det var väldigt problematiskt i Meritech, vilket då är väldigt synd.
Ja, nej men det har de löst i den här. Fråga mig inte hur, men det.
Och man kan även ladda upp PowerPoint-dokument och visa dem också.
Ja,
bra. Och webbaserat, det låter strålande.
Hej, Johnny vill säga något. Misstänkte det?
Nej, bara en liten kommentar till dig här, att med hjälp av delad applikation så åstadkommer man det där. Ja, jag kan visa dig. Ja.
Okej, en ny fråga.
Ja, jag fick en sån där tanke nu när jag har lyssnat på det här. Det här är ju väldigt inspirerande och fascinerande för mig som är väldigt gammal. Jag är över 30 nämligen. Jag noterar ju att 15-åringar idag, de har ju såna enorma nätverk över MSN och sådär. Hur de här systemen kontra MSN, hur ska symbiosen där fungera? Har ni tänkt mycket på det? För dagens 15-åringar, de har ju såna här enorma nätverk online redan idag.
Jag funderar på, kan vi inte ta den frågan sen till debatten så vi alla kan vara med och svara på den, eller?
Ja, det är helt okej. Okay. Om det är okej okay för dig att vänta så får alla möjlighet att svara på den.
Mm.
Är det någon ytterligare fråga direkt till Annika då? Annars kanske vi går vidare till Carelink och så sparar vi de huvudsakliga frågeställningarna till slutet. Ja, okej. Okay. Då ska vi få fram två representanter för Carelink och jag tror jag säger rätt i alla fall. Lars Johansson är han som står närmast datorn just nu. Är anställd på Carelink, förvaltningsansvarig för Sjunet som är ett IP-nät för vård och omsorg. Täcker det hela Sverige idag eller är det fortfarande där neråt? Eller?
Hela Sverige.
Hela Sverige är det. Och har en del erfarenhet av olika delar och tjänster i deras nät, om jag förstår. Det var en massa förkortningar här som jag inte går närmare in på. Lars har erfarenhet från IT-frågor inom vård och omsorg sedan 17 år. Har arbetat som projektledare och IT-ansvarig hos Spri, som är initiativtagare i Sverige och ansvarig för standardisering av medicinsk informatik inom CEN, som jag faktiskt inte har en aning om vad det är för någonting, men det kanske du kommer in på.
Europeiska standardiseringsorganisationen.
Okej. Okay. Och egen konsult på Socialstyrelsen och ett antal landsting. Varsågod.
Tack så mycket.
Prata närmare micken.
Ja. Jag tänkte börja och berätta lite grann hur det kan se ut i svensk sjukvård. Jag håller upp den så där. Vi kan plocka fram ett mellanstort sjukhus. Det här är alltså inte någon av de större på något sätt, utan något av mindre. Det är en arbetsplats med ungefär 3000 anställda. Hur många sådana finns det i Sverige? Det är en arbetsplats med ungefär 2000 datorarbetsplatser. Hur många sådana finns det i Sverige? Dessutom finns det på den här arbetsplatsen ett antal specialapparater. Det finns CT, alltså datortomografer, det finns laboratorier, det finns intensivvårdsutrustning för övervakning, det finns bildarkiv. Allt det här kopplat till datorer och datornätverket. Det är alltså en ganska komplicerad värld. Och inte nog med det. Det här var ett sjukhus, det finns 70 stycken till ungefär. Och inte nog med det. Det finns dessutom ett antal vårdcentraler eller primärvårds enheter runt om. Bara det är ett par hundra. Och så dessutom privata vårdgivare ovanpå det här. Och för riktigt salta det här sist så finns det 21. Det här, alla de här arbetsplatserna, 70 sjukhusen, är uppdelade för närvarande. Jag vet inte om ni såg på den svegforska utredningen i början på veckan här, men just nu är det 21 stycken olika huvudmän, var och en med sin egen politiska majoritet. Och det här ska vi försöka ena. Det här ska vi försöka få fungera. Men börjar vi inte så kommer vi aldrig fram. Så vi har kommit en bra bit på väg, känns det som. Inte nog med det, dessutom så bedrivs en del av vården utav, i någon kommunal verksamhet. Den delen som heter omsorg. Hela äldrevården. Och där har vi 290 stycken kommuner. Där också uppdelade med egen politisk majoritet, med egen politisk styrning, med egen politisk beslutanderätt. Och så ska jag försöka få fram en nationell IT-policy för vård och omsorg i den här världen. Och det här har pågått under ganska många år. Men under förra året så samlades det ihop en större samling av intressenter med stöd av regeringen och har just tagit fram en sån här 90-policy för vård och omsorg. Så att vi ser med väldigt stor tillförsikt fram mot fortsatt arbete i den här. Och nu finns det drivkraften, nu finns det intresse, nu finns det politisk vilja, nu finns det önskemål att driva det vidare. Så vad då CareLink är, så är vi då en samarbetsorganisation som består av medlemmar. Frågar var spridningen. Idag är då samtliga 21 landsting medlemmar. Vi har ett 40-tal kommuner. Vi har alla de stora privata vårdgivarna. Och vi har ett antal andra intressenter och leverantörer. Så att jag känner att det är definitivt på god väg att samla ihop någonting. Men det enda jag kan lova är att det kommer inte att gå fort. Det här är en komplicerad värld, en stor firma att vända. Det är många personer inblandade. CareLink arbetar med ett antal olika frågor. Vi arbetar med den här åtkomst till patientinformation. Det heter nationell patientöversikt i några sammanhang. Det heter en patient, en journal i andra sammanhang. Men det är överhuvudtaget att få verktyg för att få åtkomst till patientinformation över organisationsgränser. Problemet är långt ifrån bara tekniskt. Om vi kunde sätta teknik på det här så skulle vi nog kunna fixa det ganska fort. Men det är väldigt mycket etik, juridik och lite gammaldags skråtänkande må hända i något fall. Vi jobbar med läkemedel som ni vet är en av de större kostnadsposterna för sjukvården i Sverige. Att hitta metoder för att förskriva läkemedel, att ta reda på vilka läkemedel som är förskrivna. Olika säkerhetslösningar och det jag arbetar med är förvaltning. Och det är det här Sjunet som är det IP-baserade nätverket för vård och omsorg där alla större aktörer finns med idag. Vi jobbar med en elektronisk katalog där vi har lagt in information om personal, om organisation och också om funktioner i vård och omsorg. Den ligger sedan i grunden för att utfärda certifikat. För det är en av också de viktiga delarna i vården, så är att ta reda på vem gör vad, vem tar del av vilken information. Och det måste vi ha elektroniska certifikat för. Jag arbetar också med förvaltning av videodistansmöten där Thomas ska berätta lite grann mer sedan. Hela den här infrastrukturen är mångt och mycket driven och hela samarbetet inom Sjunet, eller fel inom CareLink, är driven av distansmöten där telefoni faktiskt var första grunden. Och vi har drivit det här, du pratade om någon från CareLink, KG Nerand från CareLink för 3 år sedan och pratade där vi då har byggt upp hela den här verksamheten, byggt upp en början till en infrastruktur genom att tillsammans med landstinget i Örebro ha haft en videobrygga. Det vi gör och det vi arbetar med nu med, så är det att lyfta horisonten från video till distansmöten. För det är så mycket mer. Vi kommer in på din fråga ganska mycket mer sedan. Där våra ungdomar som anställs idag, de har helt andra vanor, helt andra förväntningar på de verktygen de har idag. Thomas?
Hör ni mig? Ja.
Hallå. Presentation då. Thomas Molén, du jobbar med distanskommunikationsfrågor i Västerbottens läns landsting. Och inom CareLink så är du ordförande i 2 nationella grupper kring dessa frågor. Dels distansmötesfrågor inom vården och förvaltningsgrupp distansmöten. Vill du lägga till någonting så får du göra det själv.
Vi kan nöja oss så länge. Okej, hej allihopa. Det där var din också. Jag tror jag hade berättat det. Ja, jag tänkte dels berätta lite grann. Jag är alltså hemmahörande i Västerbotten, medicinteknisk ingenjör i grunden, har jobbat med distanskommunikation kan man säga, videokonferens till en början och som också håller på att utökas till andra sedan 1999 på heltid och 95 på deltid. Så jag ska berätta lite grann om bakgrund och nuläget, hur det ser ut i Västerbotten, ett medelstort landsting i norra regionen där vi har ganska stora avstånd. Sen lite grann av vad status är på Sjunet. Vad har hänt sen på de här 3 åren sedan vi presenterade det här sist? Spridning och användning, goda exempel. vad kan man använda det här till? Vad är på gång och lite framtid? Och om vi tittar på drivkraften för Västerbottens läns landsting, så var det långa avstånd. Alla känner till, det finns ingen pekare här kanske. Alla känner till Tärnaby till exempel, där vi har våra stora slalomåkare. Och från Västerbotten, från Umeå till Tärnaby är det 40 mil. Så det finns alltså en vårdcentral här. Alla de här är då vårdcentraler. Och vi har 40 mil. Så det kan hända att en patient måste åka till specialistsjukhuset i Umeå för att de ska titta i örat och göra en bedömning. Och ska man åka 40 mil enkel väg över dagen, då är det inte frågan om, då är det oftast övernattning, och det kan vara ledighet från jobb och skola och så vidare. Så det har ju varit drivkraften. Och någonting vi har som mål, det är att vi ska kunna erbjuda likvärdig vård oberoende av vart man befinner sig i det här länet. Och allt det här går ju förstås återspegla på nationell nivå också, för det finns många nationella kliniska centran som man har behov av att kunna konsultera också. Vi startade 1995 i Västerbotten, fokus på kliniska tillämpningar. Vi använde oss av ISDN-teknik uteslutande. Det var i huvudsak de här konsultationerna av primärvård till specialist. Det befann sig en patient i Tärnaby till exempel och hade behov av att diskutera en frågeställning med en läkare på sjukhuset i Umeå. Det var bildgivande diagnostik. Vi visade alltså bilder från svalget, från huden, från örat, röntgenbilder, och allting skedde online. Alltså vi var uppkopplade i realtid, för det fanns inte andra möjligheter då. Det genomfördes ett antal relativt då begränsade, avgränsade projekt som utvärderades noga, bland annat inom patologi och öron, näsa, hals, hud och ortopedi. Och det är egentligen utifrån det här, de resultat som visades där, som vi har gått vidare. Om vi tittar på hur det ser ut idag då, så har vi ett stort antal kliniska tillämpningar. Jag kommer in på några av dem. Någonting som har ökat väldigt mycket, det är behovet av administrativa möten. Att vi, det är inte bara så kliniska tillämpningar, det här som de kallar telemedicin, när vi skickar, konsulterar en läkare eller någon annan på distans, utan också behovet av administrativa möten att mötas. Och bland annat så har organisationen gått över helt till länskliniker. Man har medarbetarna på olika ställen i det här i landstinget. Vi har 13 mil mellan sjukhusen, där de flesta möten då i en triangel äger rum, och sen även vårdcentralerna. Och man har inte tid och ekonomi att resa längre, som ni andra var inne på också. Vi har ungefär 100 videokonferenssystem, och det är vanligtvis sådana här studiosystem eller system som då står i behandlingsrum. Och idag går all kommunikation över IP. Vi har vissa system som både ISDN eller IP, men allting går i princip över IP. Och vi ser en kraftig ökning, ganska brant ökning. Jag visar lite grann om det sen också. Och vad har vi på gång i Västerbotten? Ja, det är då bland annat streaming, att vi ska kunna nå ut till flera i realtid eller on demand, att man kan titta på en föreläsning eller ett möte i efterhand. Och som ni andra också har berört, integration mellan alla de här teknikerna, videokonferens, webbkamera, telefoni, webbstöd och chatt. Om vi tittar lite grann på Västerbotten, hur det ser ut i länet, landstinget Västerbotten 2006, så är det här ett exempel från ett av våra cirka 10 mötesrum, videokonferensstudios som vi har. Och vi ser att ibland är det upp till 5 bokningar i ett rum. Och jag vill bara visa lite grann på bredden vad det här används till. Systemförvaltningsgrupp, ledningsgrupp, bröstkonferens, alltså en klinisk konferens där man diskuterar kliniska frågeställningar. Analysgrupp, ögonkliniken, samma där. Lokalmöten, besöksstatistikgrupp, LSR, distriktsstyrelsemöten, telemedicinprojekt, handledning, vårdplanering, etc. etc. Och det här är ett mötesrum, så jag tycker att vi har börjat då. Det här är någonting som vi måste fortsätta med. Det har fått stor acceptans och används inom många områden. Och sen har vi 10 mötesrum till här, centralt bokningsbara fysiska studios alltså. Och självklart hittar man igen motsvarande bokningar här, man måste koppla upp sig någonstans. Till det kommer cirka 90 system till ute på vårdcentraler och specialistkliniker. Mitt uppdrag inom CareLink, det är då att jag är ordförande i ett nätverk för distansmöten. Och det är ett nätverk för erfarenhetsutbyte. Hur används det här inom olika landsting, kommuner, privata vårdgivare? Och det här nätverket har fokus på nyttjande och användning. Det är inte bara tekniker som sitter med här. Det har en viss övervikt på tekniksidan just nu, men det är också öppet för administratörer och kliniker och de som vill vara med där. Så vi har mötet uppdelat i två delar egentligen. Sen finns det en förvaltningsgrupp inom CareLink också, det är ordförande, som jobbar mera med då förvaltningsfrågorna och strategierna. Gatekeeper-struktur, nationella kataloger för att kunna ringa upp till varandra, dokumentation etc. Sjunet, det ser ut så här. Och grundstrukturen har inte förändrats så mycket. Vi har till exempel Örebro läns landsting som sitter på en ekar in mot ett nav. Vi har CareLink, vi har privata vårdgivare, vi har kommunerna. Vi har Västerbotten till exempel. Så alla kan kommunicera med varandra idag på det här sättet. Här nere ser vi en bild på den flerpartsbrygga som fanns i Örebro fram till 2006. Men jag kommer att säga några ord till om hur det ser ut idag då. Alltså en flerpartsbrygga för videokonferensmöten. Det som vi har hänt kan man säga sista tre åren, och det som nu är en fullt fungerande struktur som vi trots allt håller på att byta ut på grund av vissa anledningar, det är att vi har en gatekeeper-struktur och baserar den här kommunikationen på 164-nummer. För 3, 4, 5 år sedan då fick vi göra öppningar i brandväggarna för att kunna kommunicera från Örebro till Västerbotten eller till Norrbotten eller till Skåne för varje enskilt system. Idag sker allting via en gatekeeper-struktur som öppnar kommunikationen i brandväggen för varje tillfälle. Man är alltså alla videokonferenssystem registrerat på en gatekeeper, och sen ser de här gatekeeperna varandra och öppnar kommunikationen. Så det har betytt otroligt mycket för användningen. Distansmöten, där har vi sett någon fler definitionsförsök på det också. Men det här är min tolkning, att två eller flera geografiskt skilda personer med behov av att kommunicera på distans. Och där har vi ju, jag vill lägga in mera än själva videokonferensen det här. Och det är som sagt webbkonferens, streaming, telefonmöte med olika typer av stödfunktioner, att kunna dela dokument, kunna titta på samma internetsidor, vad det kan vara. Och just det här, hur hanterar vi Skype, MSN etc. Det är någonting som våra barn och de som växer upp idag, det är en självklarhet för dem, inte minst MSN. Och de gör ju redan det här på sitt sätt. Och hur kan vi då integrera det här i våra miljöer? Och det, där är det ju väldigt viktigt, just det här med standarder också. Vi har också en stor rad av administrativa och kliniska tillämpningar. Administrativa tillämpningar, det kan egentligen vara från ett enkelt telefonmöte där man bara pratar i telefon och man vill titta i ett gemensamt dokument, till mycket avancerade kliniska tillämpningar som jag kommer visa något exempel på. Bilderna kommer på, jag hade punktlistor men de verkar komma på en gång, men det får vi leva med, det gör inte så mycket. Administrativa tillämpningar, och det här gäller alltså hela sjukvårdssverige, inte bara landstinget i Västerbotten då. Man håller till i vanligtvis en videokonferensstudie som kan vara utformad på olika sätt. Arbetsplatsträffar, ledningsmöten, utbildning, handledning, upphandlingsärenden. Alla, det kan fylla alla behov som man har av administrativa möten. Om vi tittar mer på de kliniska tillämpningarna, så kan det vara bildgivande diagnostik som jag sa, att man, om vi då pratar telemedicin, att man tittar ner i svalget på en patient och tittar hur det ser ut där. Det kan vara att man vill titta på fysiologiska mätdata, att man vill göra en mätning på distans, blodtryck, hjärtfrekvens, saturation etc. Och det kan vara online eller offline. Främst det här med fysiologiska mätdata, det kan ju vara väldigt bra att kunna logga och titta på trender över en längre tid. Men ofta är det, om man liksom tittar på verkligheten i vården, hur den ser ut och hur de här teknikerna används, så finns ofta behov att kombinera det här på olika sätt. Framgångsparametrarna för att lyckas inom ett landsting och även då nationellt, så är det ett definitivt krav att man har ledningsstöd både för investeringar men inte minst förändrat arbetssätt, att man är beredd att omfördela resurser. Man måste kunna visa på ekonomiska vinster, och det är inte alltid så lätt. Vi har gjort försök och satt pengar på resor och så, men man kan heller inte, jag tror inte att det är så att alla möten som man har på distans skulle man, det är inte ett alternativ till att resa, utan vissa möten kanske inte skulle bli av eller man skulle sköta informationen på ett annat sätt. Så det handlar också om kvalitet. Det går inte att peka bara på de ekonomiska vinsterna, utan de två, men det är väldigt viktigt att kunna visa på de här vinsterna. Och någonting som diskuteras mycket, och inte minst inom vårt landsting, det är de miljöaspekterna på det här också, att man räknar om det här till koldioxidutsläpp etc. och kan motivera det för sin ledning och motivera användningen på det sättet. Vi ska titta på lite olika exempel. Det här var någonting som vi började med 1995, kan vi säga. Vi har då en distriktssköterska här, i det här fallet Lena Kroik uppe i Risbäck, gränsen mot Norge i princip, som har ett endoskop och tittar in i patientens öra, och läkaren kan sitta med på distans och ha precis samma kvalitet som om han hade, som om patienten hade varit på plats då. Och besparingen här, det är ju att man sannolikt, det kan ju både leda till att man kan sätta in rätt medicinering eller fatta rätt beslut på en gång, eller att det är en akut situation så att i värsta fall patienten måste skickas med helikopter. Kanske inte när det gäller en trumhinna, men om det gäller ett komplicerat benbrott. Så det gäller att kunna fatta rätt beslut i ett så tidigt skede som möjligt. Tandvården är också stora användare av det här, och det är konsultationsstöd mellan folktandvårdskliniker och konsultationsstöd mellan folktandvårdskliniker och specialist. Och det kan vara implantatronder, konsultationer gäller mindre kirurgiska ingrepp, akuta situationer såsom till exempel skidskoterolyckor. Och tandvården, brukar jag säga, vi har fått en mycket större klinik nu när vi enkelt kan kommunicera med våra medarbetare på distans, och inte minst de som då befinner sig ute i primärvården på en mindre folktandvårdsklinik till exempel. Ronder med diabetesrelaterade sjukdomar. Man har ett bildlager så att man kan gå in och titta på bilder och diskutera såna här ronder på distans. Och många gånger har vi ju här försökt att återskapa det verkliga mötesrummet så att det ser så realistiskt ut som möjligt. Och vi ska heller inte glömma att det är sjukvårdspersonal som kanske inte alltid är så teknikintresserad eller benägna att ta till sig ny teknik, utan att de vill att det ska likna det verkliga mötet. Det här är någonting som sker regelbundet, två gånger per vecka mot Skellefteå och en gång per vecka Lycksele. Då patienterna, då är det bara ett möte mellan patient och specialist, och då man då diagnostiserar hudfrågeställningar. Och tidigare så fick patienterna då åka de här 13 milen från Skellefteå till Umeå för att träffa läkaren under 10 minuter. Så det är inget problem att räkna hem de här vinsterna. Här har vi ett exempel från Örebro där man använder en webbkonferensprogramvara, Bridget som den heter, för att dela kliniska bilder när det gäller ögonbotten. Och här använder de sig bara av en högtalartelefon. Så det är ingenting som säger att man måste ha dyra avancerade system, utan på ett med standardiserade grejer och telefoni som grund kan man göra väldigt mycket delar också. Och här får de samma kvalitet på båda sidor och kan då ställa diagnos och diskutera information i form av rondar. Vårdplanering, det är någonting som jag tror kan vara en riktig sån där kioskvältare egentligen inom landsting och kommun. För där en patient då skrivs ut från geriatriken eller någon klinik på landstinget, så är det landstingets ansvar att överlämna den här informationen om den här patienten till kommunen. Och det kan du tänka dig, om det är en patient tillhörande i Storuman 25 mil från Umeå eller Tärnaby 40 mil från Umeå, och man ska träffas och diskutera hur den här patienten ska behandlas och tas hand om framöver. Det gäller sjukdomshistorik, medicinering, behov av anpassningar i hemmet. Det görs ju självklart inte, och det är patienten och patientens fortsatta vård som är lidande. Så det här gör man då i stor utsträckning via videokonferens idag. Och det här har också en ekonomisk, direkt en ekonomisk del, i och med att betalningsansvaret övergår i och med att patienten då efter den här vårdplaneringen. Torkcentralen i Örebro har varit med i två stycken projekt som håller på att avrapporteras nu. Ett som heter IP-access och ett som heter Torken i fickan. Där har Post och Telestyrelsen varit medfinansiär. Och det är då hur man ska kunna öka tillgängligheten för brukarna, för de döva personerna ute i samhället. Och de har då satt upp en miljö så att man kan kommunicera via sin 3G-mobiltelefon, via sitt biltelefon, via webbklienter, också via ISDN-telefoni som i huvudsak användes tidigare av de döva för att kommunicera. Det finns en länk här, jag tror inte vi hinner titta på den, men det finns ett exempel om man får se en brukare gå till Försäkringskassa eller Arbetsförmedling och ställer upp sin 3G-telefon på disken och kan teckna till den här tolktjänsten som i sin tur och pratar med handläggaren. Så, och i Västerbotten har vi också använt oss av det här, och med de avstånd som jag då har beskrivit så kan det alltså hända, det är landstinget som ansvarar för dövtolkverksamheten, att en tolk måste åka 40 mil enkel väg för ett läkarbesök på 10 minuter och sen åka hem igen. Självklart går det här att effektivisera på många sätt. Och till det kommer också språktolkningen, alltså olika nationaliteter som man ska tolka till. Det ansvarar dock då inte landstinget för. Mellan Umeå och Östersund då har vi under cirka 5 år nu tittat på sådana här odlingsskålar och mikroskopiska preparat på distans. De har ingen bakteriolog på sjukhuset i Umeå, utan all service sköts ifrån Umeå. Och då, på det sättet kan man ha dagliga uppkopplingar. Ett exempel på det som då inte är bildgivande diagnostik, det är då att det har utvecklats en applikation på forskningsutvecklingsavdelningen i Umeå, då man via internet eller sitt nätverk kan överföra ett ljud från ett hjärtljud från ett elektroniskt stetoskop som man då kan lyssna på distans. Och där har vi en läkare som sitter med en enkel webbkamera och lyssnar på det här ljudet och åker runt på olika, han befinner sig på olika vårdcentraler och ger konsultationsstöd till andra vårdcentraler på det sättet. Logopedi, patienter med röst- och talstörningar med födda eller förvärvade, erbjuder logopederna idag behandling, röstspråkträning på distans, både mot hemmiljö som i det här fallet, och då har vi använt oss av WiMAX inom Umeå och även ADSL och bredbandsförbindelser som är patienternas befintliga. Och målgruppen, det kan till exempel vara lärare, de som pratar använder rösten mycket i sitt yrke, artister, allt möjligt. Och det finns ju olika delar och olika behov på de här utrustningarna, men en grundfunktion det är egentligen att det ska vara väldigt enkelt att använda för patienten och ge god kvalitet. Och alternativet här också då, det är ju att patienten besöker logopedmottagningen på sjukhuset. Så det här har gett väldigt bra behandlingsresultat, för det är svårt att upprätthålla de här behandlingarna annars. Ett kanske det mest tekniskt avancerade exemplet, det är då från projektet Cardista som bedrivs i Norrbotten, både mot Norsjö i Västerbotten och mot Arvidsjaur. Då man på distans via en joystick styr en robot som håller i en ultraljudsprov. Man undersöker alltså patientens hjärta på det här sättet. Och mellan Umeå och Norsjö är ungefär Skellefteå och Norsjö är ungefär 10 mil. Så då sitter alltså hjärtläkaren och styr den här roboten på distans och ser översiktsbilder och ultraljudsbilder från sitt rum och kan ställa diagnos på det sättet. Ett annat lite mer då spektakulärt projekt, det är som ett projekt som vi har drivit i Västerbotten, då man via telemedicinklinik i Barcelona, det har visat sig det finns bättre tillgång på läkare i Barcelona inom vissa områden. Det är väldigt svårt att rekrytera i Sverige. Så då hade vi ett projekt där man tittade på mikroskopiska preparat. Det kan vara alltså brösttumörer, prostatatumörer och sånt. Och det här är ett mikroskop med riktig optik och en webbserver, så att läkaren i Barcelona kan styra det här. Och där hade vi en ingång via Sjunet, så vi gjorde det på ett helt säkert sätt då. Det här är ett sista exemplet, sen ska jag lämna över till Lars igen. Här har vi ett exempel, distribuerade röntgenronder från Stockholmsregionen här, då man återskapar den rondrumsmiljön och kan visa det på flera sjukhus. Så istället för att alla måste sitta fysiskt i ett rum, så kan man då titta på röntgenbilder på distans på precis samma sätt som om man hade befunnit sig i rummet. Och de allra flesta sjukhus i Stockholmsregionen är anslutna till det här idag. Vad är det på gång? Jag ska ta bara någon bild till. Vi vill förenkla och förbättra kommunikationen för distansmöten på 7.net. Vi håller på den här gatekeeper-strukturen med D164-adressen som öppnar brandväggarna. Den hänger inte riktigt med alla nya standarder idag, så vi håller på att dels titta på det. Vi håller på att titta på en nationell nummerplan så att vi kan kommunicera enklare ut mot internet, mot internet, andra organisationer, försäkringskassa, andra länder. Det byggs upp kliniska specialistcentra inom en rad områden, ultraljud, kirurgi, och försöka att hitta någon teknisk rekommendation eller nivå där på vilken teknik man ska använda för olika tillfällen, så att det inte blir olika tekniker beroende på vilket möte man ska delta i. Vi vill förstås fokusera på att öka användningen ytterligare. Det kommer vi att genomföra ett antal marknadsföringsaktiviteter, förhoppningsvis bland annat på Vitalis nästa år, och inte minst genom att dokumentera goda exempel och sprida det här inom våra organisationer. Och det här är min sista bild. Framtiden, om man ser det lite mer då ur ett tekniskt perspektiv, så kommunikation oberoende av teknisk plattform, som alla har varit inne på idag, och kommunikation oberoende om vart man befinner sig, både mobiliteten och att man ska kunna dela vilken information som helst oberoende om man sitter hemma eller sitter på bussen eller inom en organisation.
Den här uppbyggnaden av kliniska centra är, som Thomas säger, det är någonting som kommer att komma ganska mycket. Sverige är faktiskt ett ganska litet land. Vi har inte råd att bygga upp kunskaper på så väldigt många ställen i sjukdomar, i företeelser som förekommer sällan. Så därför blir det mer och mer att man samlar de här medicinska specialisterna på färre ställen, så att de får fler fall istället att ta hand om och därmed blir betydligt mer erfarna. Och då kommer det här med distansmöten att öka upp mycket mer. Och förutom att vi har en sällsynt god koncentration där radiologen nere i Barcelona, så kan vi också konstatera att de har en längre golfsäsong än vad vi har. Så att tillgång till experter kommer att vara en väldigt stor drivkraft. Miljökrav, definitivt, det har alla sagt. Det fortsätter vi med. Det finns ett landsting som gör så att när du får ut din biljett och ska resa någonstans med flyg eller med tåg, så i den folden så ligger en liten lapp: kunde du haft detta som ett distansmöte istället? Det är en av de mer framgångsrika regionerna i Sverige på just det där området. Ekonomi har Thomas redan varit inne på så många gånger, så att jag behöver inte poängtera det en gång. Vi har inte tid att skicka en massa läkare runt om, sitta på vägen i Sverige. Det finns en annan region som har haft, de har haft gemensamma specialister kring ett specialistområde, där förr så åkte den läkaren runt till de olika ställena och platserna i den regionen. Men han slutade och de nya ville inte göra det. Så de landstingen var tvungna att satsa på en distansmöte eller videotjänst för att kunna lösa det problemet. Tidsbesparingen är helt uppenbar. En fråga till om det här med experter och tillgång till kunskap. Det är ett exempel som är några år gammalt nu, men jag tror fortfarande att det gäller. Och det var också öron, näsa, hals, där man satte upp en sån här, precis en sån här anläggning på ett ställe i en lite mindre stad, och kopplade upp sig mot regionsjukhuset i området. Och till att börja med så gick användningen upp så här, så bara försvann det ner. Det bara minskade och minskade och minskade. Undrar, vad händer? Har de slutat använda utrustningen? Är den sönder eller... ska vi utbilda dem mer? Och då var de uppfrågade, varför? Jo, vi behöver inte den här expertisen längre, för vi har ju suttit med och lyssnat på er. Vi kan göra bättre bedömningar själva genom att vi har suttit med och lyssnat, vilket gör att man har höjt kunskapen inom det här området. Så att det har många effekter. Du sa det här med att motivera användningen. Det är inte bara pengar, Det är kvalitet det handlar om. Och det är kvalitet för personal och det är kvalitet för patienter. Och det kommer att hända mycket med videodesignsmöten i vården närmaste tiden. Tack.
Okej. Ska vi försöka komma fram här då, ni som har haft era presentationer. Så har vi tillgång till mickar här. Och ja, jag kanske ska försöka dra din fråga då, om jag, som jag tror att den var ställd. Vi hade ju en hängande i luften. Johnny, kommer du också upp sen? Ja, på något sätt alltså. Hur ska vi kunna använda våra ungdomars vana idag att utnyttja nätet, kommunikation över internet på ett eller annat sätt i de här sammanhangen? Är det några som är förberedda för det, så är det ju dem. Är det ungefär så som du sa? Ja, tummen upp.
Varsågod. Lite grann blir en fråga, eller en retorisk fråga. Ja. Hur ska vi hinna med att byta ut och modernisera utrustningen som finns inom vården på ett sådant sätt så att det uppfyller de här kraven? Du sa det här med större brännbredd, större bandbredd kräver mer teknik, kräver större bandbredd. Och det här är ju inte, har hittills i alla fall inte varit ett sånt här gigantiskt område för vården, och det är inte särskilt uppskattat alla gånger inom vården att satsa på datorer istället för att anställa mer personal. Så att det är en jättesvår balansgång att få tekniken att hinna med. Och sen så är det mångt och mycket en kulturfråga, men om vi inte tar hand om det, om vi inte plockar upp det här, så har vi förlorat en massa ungdomar som kommer in och blir kanonbesvikna på att de inte kan göra det de gör hemma.
Ja, innan vi tar nästa fråga, vill Annika, vill du säga något kring det här? Du ville svara på frågan.
Ja, alltså det exempel som jag gav, det var ju bara en programvara för där man kan genomföra strukturerade möten, men med egentligen oändliga möjligheter vilka verktyg du vill koppla till dem. Och jag tror också mitt försök där att överhuvudtaget fundera på vad ett möte och vad ett distansmöte är, tror jag också vi måste göra. För att jag skulle vilja vidga begreppen väldigt mycket, och just det som sker i spel och det som sker överhuvudtaget i chatt och andra saker. Alltså vi måste få med det i våra mötesformer på något sätt. Men på något sätt så, de här administrativa strukturerade mötena, de kommer vi väl antagligen att leva med för lång tid framöver. Och det var ett försök att visa ett exempel på hur ett sånt verktyg kunde se ut.
Ja, min kommentar är, som jag sa, har jag hållit på sedan 95 här, och om ni hade frågat mig då hur det skulle se ut idag, så hade jag sett en helt annan bild. Så att i mina mörka stunder så tror jag att vi är tvungna att vänta ut en generation innan vi ska få det här riktigt bra. Och det känns verkligen lovande med de här ungdomarna som liksom kommer in och har det här i sitt mindset, som vi brukar säga på svenska.
Okej, vi har en fråga här nere.
Jag är väl inte lika pessimistisk som Johnny. Jag skulle vilja spinna vidare på det här med vad det gäller din fråga, så egentligen modernisera utrustningen behövs ju inte. Om man tittar på MSN och Skype och så där, kräver ju inte det så mycket. En sak som jag tycker man ska poängtera också, det är ju så här, de pedagogiska vinsterna med många former av de här distansmötena. Det finns många människor, framförallt inom undervisning, men jag kan tänka mig inom sjukvården också, som inte kommer till tals i de fysiska mötena, som får ett annat utrymme. Man kan tillvarata andra värden än vad man kan i det fysiska mötet. För det märker man mycket i undervisningen på universitetsnivå framförallt, att de som syns inom distansutbildning när man har framförallt asynkrona möten, men också synkrona möten, det är helt andra personer än som märks och får komma till tals i klassrummet. Några kommentarer till det? Det var ingen direkt fråga.
Jag ska strax släppa in er, men det var en väldigt bra fråga för min del. Jag har nämligen fått ett brev från Gunilla Bradley som jobbar på KTH och jobbar mycket med just sån här distansundervisning inom universitetsvärlden. Hon skulle väldigt gärna ha velat vara med här, men kunde inte. Hon har skickat med några blad, informationsblad om något projekt som de håller på med. Det bladet finns i ISOC SC:s monter, som är längst ner åt det hållet. Så är ni intresserade av att se, ta del av detta, så kom gärna förbi SOKSS monter, så ligger de bladen där. Och precis, Jonnys utlovade kommer också att finnas där. Om ni inte tar det här så kan ni ta det sen där borta i SOKSS monter. Så var det då frågan. Någon som ville, Jonny, du ville kommentera hans...
Får se nu, vad var det? jo, just det här med det kan vara en broms också, just det här att vissa personer är ju van då att ta plats, speciellt då, i ledande ställning att ta plats och ha det övertaget då i ett mötesrum. När man helt plötsligt blir utplattad då, som jag visade här på skärmen, så är man inte den här kungen då naturligt, och så att, ja, det kan vara ett broms också.
Ja, vi har en till fråga här. Jag vet att lunchen är liksom dags, men sitter ni kvar så är jag kvar.
Ja, tack. Jorge Chavez, Västerviks kommun. En fråga. Lars presenterade lite de här frågorna också, som inte bara hade att göra med tekniken utan även med samarbete, samordning på kommunnivå, landstinget och så vidare. Så att det finns en annat parallellt arbete med det själva elektroniska och konferens. Den mjuka delen av frågorna, så skulle vilja höra lite mer hur har det gått. Du nämnde landstinget, privata vårdgivare och så vidare. Hur kommer det att bli för patienten? Jag tänker om journaler, jag tänker om patientens integritet.
Och det var ingen liten fråga att ta på.
Tänk på att det är snart lunch.
Jag var rädd för det. Eller kanske det som gör att jag klarar mig. Det här är ju definitivt en väldigt stor fråga med patientens integritet. Och det är överhuvudtaget en stor fråga när det gäller journal och journalföring. Det håller på att ske ganska stora genomgångar av rättsliga ställning och patientens rättsliga ställning nu när patientdatautredningen som kommer ganska snart och föreslår också ett del nytt synsätt där man mer fokuserar tillgången till patienter runt omkring patienten, inte så mycket på organisationen. Man skriver väl ungefär som så att om man behöver information om en patient så har man rätt att ta del av den med patientens medgivande. Sedan så är det en fråga det här med samarbete mellan kommuner och landsting som också är väldigt mycket stöpsleven. Inom den här IT-policyn som regeringen, den förra regeringen är det bäst att säga än så länge, har varit med och sammanställt, så är det också ett utpekat område. Samverkan och samordning mellan olika vårdgivare och vårdorganisationer. Vart det där hamnar och vart det för, det tar väl en liten stund att reda ut. Men önskan att åstadkomma någonting är stor. Sen har vi politiker och sen så har vi också ganska stora organisationer att ta hänsyn till. Det var ett ganska luddigt svar, va?
Ja, en kort där då.
Det är ju egentligen det som är hela nyckeln till framgång för att utnyttja potential. För jag menar, tekniken kan lösa precis vad som helst idag. Det är ju bara fantasin som sätter gränserna där. Utan det är just att organisera alla så att de drar åt samma håll. Annars kommer det att bli, det är så det har sett ut de sista 10 åren, att det är något projekt som i bästa fall går i drift. Verksamheterna lär sig om tekniken och börjar använda det, och det växer fram så sakteliga, och det kommer att fortsätta att göra. Men man kan inte se att vi kommer att uppnå någon väldigt hög nivå på 2 eller 3 år, utan det kommer att ske på sikt i så fall. Men sen måste det ju till de här nationella krafttagen. Det är nog svårt att göra inom en klinik på landstinget. Det är ännu svårare om man tittar på hela landstinget. Det är ännu svårare om man tittar på alla landsting, och bland man in som sagt kommuner och så också, så krävs att man verkligen att man börjar uppifrån och inte nerifrån. Så det är ju en jättestor fråga om man liksom ska lyckas med det här.
Okej. Jag tror att vi får avrunda där den här gången. Avslutningsvis jag ska inte försöka göra någon sorts stor sammanfattning, men Jag tycker ändå att vi fick höra någonting som tyder på att jag hade fel. Användningen har ökat, det har blivit vanligare. Jag tycker dock att vi fortfarande ser att det fungerar bra så länge man har. Har jag allting som behövs? Men det verkar vara på gång. Det finns ju ändå signaler på detta. Och sen så tror jag som med allt annat, tekniken löser inte allt. Det är bara ett medel att få ut den här. Det är det som vi kanske behöver fokusera på också i framtiden. Mera vad du är inne på. Hur använder vi det här? På vilket sätt ger det bättre möjligheter att få ut den information man vill ha? Vare sig det gäller utbildning eller i det här fallet vårdkunskap och andra former utav möten. Med det vill jag tacka alla som har varit här, dels våra föreläsare och dels ni som har deltagit på mötet, och hoppas ni kommer tillbaka nästa år, för internetdagarna finns då också. Tack för idag. Jo, lunchen är för er som har varit här två dagar, så är inte lunchen idag på samma ställe som igår, utan vi äter lunch i Parkside. Ni som var här igår kväll vet vad det är. Ni som är här för första dagen, ni går ut, går in genom stora entrén till Älvsjömässan, följer skyltarna rakt igenom upp för trappan till vänster, och så kommer ni se restaurangen.